when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Top of Mind podcast med mig, Ofelia Wistedt. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag har jag med mig Fanny Nord, lifestyle-kreatören som under sina år på TikTok samlar på sig 170 000 följare. Vi pratar om att bygga community genom ärliga och personliga videos, om hur hon arbetar med samarbeten och hennes bästa tips till företag och kreatörer. Fanny Nord, välkommen till Top of Mind podcast.
Ja, men tack så mycket, kul att vara här.
Så kul att ha dig med. Hur mår du idag?
Jag mår toppen. Jag är supertaggad.
Sol i Stockholm, det är en bra start.
Ja.
Och det känns så roligt att sitta här med vad jag ändå får säga om en lifestyle-kreatörernas lifestyle-kreatör.
Ja.
Du är ju sjukt duktig på att göra mycket olika videos och har ju samlat på dig nu 160 000 följare på TikTok.
Ja, men jag bara har kul liksom. Jag tycker att det är super, super roligt att hålla på med.
Och för de som inte vet vem Fanny Nord är, hur skulle du beskriva dig själv på TikTok?
Ja, jag är ju en 27-årig tjej som är uppvuxen i Stockholm och har hållit på med TikTok nu i ungefär, 3 år. Och där gör jag verkligen allt möjligt. Lite som du sa, liksom lifestyle, det är faktan, det är skönhet, det är kläder, det är allting som jag egentligen är intresserad av, kan man säga. Ja.
För du började ju 2021 med lite så här faktavideos, typ om en film, fakta om filmer som gav mycket visningar och sjukt irriterande fakta och sånt där.
Mm.
Och du har ju sen gått över nu till att bli mycket mer lifestyle.
Mm.
Valde du strategiskt i början att göra lite mer sådana videos, så här fakta som är väldigt intressant för att samla på dig mycket visningar? Tänkte du så här, det här kommer nog ge mycket visningar?
Från första början så var det nog inte så, utan jag är ju en ganska liksom nördig person som gillar att googla på grejer, gillar att lära mig saker och ting. Så att i början så var det mer bara som en kul grej. Men sen när jag väl liksom märkte att det flög så blev det ju absolut att jag tänkte att vart kan jag ta det här någonstans? Och körde ganska hårt på den biten för att just för att få upp följarantal och så att det blev ju ganska liksom lite strategiskt så efter vart.
Mm. Och det är jättekul att det kom från ett intresse då, för att jag tycker ändå av dem jag har pratat med tidigare i podden, så många började ju tidigt 2020 med att kanske göra dansvideos och mycket, när det var väldigt starkt trendbaserat.
Mm.
Men att tittar man på dig så har ju du verkligen gjort något annorlunda där.
Mm.
Och det är ju ännu roligare då om det kom från ett genuint intresse att börja göra de här faktavideosarna.
Mm. Ja, men verkligen, och det känns väl som att, eller för mig har det känts som att det verkligen har gjort att man såklart uppdaterar mycket och att man bara drivs av att man tycker att det är kul. Liksom.
Mm. Hur kände du när du började gå mer lifestyle? För nu gör du ju som du sa, smink och lite så här stora systerråd och dating. Det är ju väldigt mycket lifestyle-material nu uppblandat med att du fortfarande gör lite så här, faktavideos.
Mm.
Hur var det ett strategiskt val där också att gå över lite mer till lifestyle, eller kändes det roligt att kunna dela med mer av dig själv?
Mm, alltså det var väl till stor del så var det ju, som du säger, att jag tyckte att det var ganska kul att kunna dela med mig lite mer av mig själv och faktiskt få en lite mer personlig relation till följarna. det för just de här faktavideorna, det blir ju inte riktigt att man lär känna, eller att följarna lär känna en på samma sätt, utan det vart väl då att jag ville liksom blanda in mina andra intressen lite, men också då är det ju lättare att kunna göra liksom samarbeten och sådana saker när man har lite mer bredd på sitt innehåll. Mm. Så att lite både och, skulle jag säga.
Och det har vi pratat mycket om, att det är ganska smart som kreatör att man kanske börjar då som om man är lite nischad, om man kanske gör danser, men att till slutändan är man så okej, kommer jag kunna sälja ett samarbete på att jag gör danser? Nej.
Precis.
Och det kanske blev samma för dig då, att du kände så okej, jag tycker faktavideosarna är så roliga, men jag kanske måste bredda mig lite mer.
Ja, men lite så, men också att jag tyckte att det var väldigt kul att kunna liksom dela med mig av lite storytime, så lite man får ju lite en annan typ av feedback också då, och en annan typ av kommunikation med följarna liksom. Ja, den här personliga biten är ju väldigt rolig också.
Ja, och du är en duktig storyteller. Du berättar ju många roliga historier, får man ju säga.
Tack.
Men skulle du säga att dina videos då kommer ganska naturligt, hur du kommer på sig, okej, jag ska prata om den här red flaggen tycker jag på killar, eller det här var mitt bästa tips att få den här personen att tycka om mig, kommer det lite mer spontant, eller gör du lite så här, okej, det här vore en kul video att göra, jag kan spela in den om en vecka och sen kan jag publicera det så, eller är det lite mer så här? Det kreativa kommer till dig bara.
Ja, men jag skulle säga att det kommer till mig ganska spontant. Man är ju alltid lite inne i det modet att när man väl tänker på någonting så tänker man att det skulle kunna bli kul content. Men jag är också en ganska så här, planeringsperson. Det känns som att vissa TikTokare verkligen är så här, sätter upp kameran precis när som helst och spelar in en TikTok. Men jag är lite mer så här,
planerat.
Ja, precis. Batcha lite content och lite mer så.
Mm, det tror jag är smart. Mm. För vi har ju pratat också om i podden att många tror att TikTok går lite mer nu mot att det blir som en reality-serie. Att man måste bjuda in ganska nära för att material ska flyga nu, till skillnad från kanske i början 2020 när man kunde lägga ut en dansvideo, så var man tidig på plattformen och fick det mycket following.
Mm.
Så jag tror att det är väldigt smart som du säger att man har ett tydligt upplägg ändå, för alla kan göra på olika sätt, och det tror jag är bra att man diskuterar också. Att, för till exempel som du lägger ju inte ut kanske 3 videos om dagen, för många lägger ut hur mycket video som helst.
Precis.
Och att det finns inga rätt eller fel. Men har du typ någon ish, hur mycket video skulle du lägga upp på en vecka?
Ja, jag försöker ju lägga upp en video om dagen. I en ideal värld skulle jag ju vilja lägga upp 3 videor om dagen såklart. Men jag känner att för att det ska bli hållbart för mig och för att jag ska kunna hålla upp den kvaliteten som jag vill, så känns det som att en video om dagen är ett liksom realistiskt mål, där jag ändå kan verkligen så här planera mina videor och se till att de blir så bra som jag vill.
Ja,
på något vis.
För jag tror att det är viktigt att tänka på att, för många har pratat, om man kollar på så här, sociala medier, gurus på TikTok, att så här, du måste lägga ut 5 videos om dagen, och så lägga ut, vara väldigt personlig, att man får verkligen göra det sitt eget.
Mm.
Och det har ju verkligen du gjort, att du är väldigt personlig men samtidigt är inte privat. Utan men ändå är bjussig och delar med dig av med roliga spaningar och tips. Men jag tror att det är en väldigt smart upplägg, att man får känna sig, okej, jag kanske behöver planera det här lite mer, men ändå att man kan vara spontan i sin kreativitet.
Mm, precis, jag försöker hitta den balansen lite. Det är ju lite svårt, men som du säger, att man vill vara personlig, men man vill kanske inte utlämna hela sitt liv, alla detaljer alltid, utan håller på en liten lagom nivå, liksom, försöker jag göra.
Vad skulle du säga är din favoritvideo att skapa?
Jag gillar ju verkligen att göra storytimes och när jag pratar om liksom red flags och sådana typer av spaningar. Det är ju superkul. Men sen så tycker jag faktiskt att det är väldigt kul att försöka göra visuellt snygga videor. Typ transitions, lip-syncing videos, sådana videor som är lite svårare att få till. Sådana videor tycker jag att det är superkul att försöka göra och verkligen försöka naila dem så att det blir riktigt clean. Och det var lite det som jag faktiskt fastnade för också i början med TikTok. Även om jag gjorde mycket faktavideor så tyckte jag att det var väldigt kul att göra sådana videor som var lite mer redigering och lite mer den tekniska biten.
Det är lite mer projekt.
Mm, precis, och lite svårt, och sen får man en kick av att det här, nu blev det bra. Liksom.
Ja, och det tycker jag också är roligt att man redigerar. Att, till exempel som nu har gått den här Kill Bill-trenden med den transitionen.
Ja.
Och jag såg att du gjorde den.
Ja.
Den var ju också där, många har gjort den och man är såhär, vissa gör det så snyggt och du är verkligen en av dem som gjorde det riktigt bra.
Ja,
och sådana videos måste vara väldigt kul att göra.
Mm.
Alltså det blir en väldigt smooth transition.
Ja, verkligen. Jag älskar att göra sådana typer av videor. Sen så tar ju det ofta lite tid för att man gör kanske 50 tagningar för att det ska bli perfekt. Men det är lite en del av det roliga, tycker jag nästan.
Ja, verkligen. Och vad skulle du säga är en video som du känner så här, lägg upp när det kommer den gå bra? Har du någon typ av video som du alltid känner så här, den här levererar alltid?
Ja, men det är nog ändå mina faktavideor. Och jag gör ju inte dem lika ofta längre, men de vet jag ju att folk älskar den typen av innehåll. När man liksom hittar något riktigt spännande ämne och grottar ner sig i det och liksom lägger upp det lite intresseväckande, lite bilder. Det vet jag alltid att det slår liksom.
Mm. Mm. Och det är också ett väldigt smart sätt att jobba på, att man delar upp både lifestyle men även lite mer tipsvideos. För jag gör ju också det till exempel, att delar ju mer mycket av en så här jobbrelaterat material. Men försöker blanda upp det med lite mer så här tips, svara på frågor. Och jag tror att det är väldigt smart om man börjar som kreatör, att du delar mer av din personlighet men även kanske gör tipsvideo som kan nå en större massa. Som kanske inte hade sett det innan, men att de väldigt rakt av tipsvideos eller faktavideos, att de du kan nå väldigt många.
Ja, men precis. Jag tror att det, som du säger, det tror jag är liksom en jättebra mix, just att man har någonting som man ger, någon typ av värdig information, men att man ändå delar med sig av sitt liv också, så att man blir lite som en kompis ändå och får både den personliga biten men också att folk får någonting utav det liksom, som de kan ta med sig.
Och jag tror att de typerna av videoserna som verkligen kan slå stort, de får man väldigt mycket visningar på, kan man ju få ibland, och sen kan man ju vara lite så här, men gud, jag kanske måste bara göra det här, för att jag pratade också om att bli lite så här, visningsblind, att man är van vid en så himla stor summa, och sen nu när algoritmen ändrar sig lite, att många kan känna så här, men gud, när jag gör lite mer personligt sittande material, att det ibland inte får lika mycket visningar, men att man måste ha lite is i magen där också, att en kanal behöver inte bara vara videos med 500 000 visningar, utan att försöka blanda upp det som kan nå många, men även det som kan fånga in folk när de väl kommer till ens kanal.
Gud ja, och det känns som att många också kanske snör in sig lite, som du säger, på det här med visningar och att ha kanske mycket följare och liksom stora antal, men det är ju inte heller alltid det som det handlar om. Även om man kanske vill kunna få samarbeten och sånt, så handlar det ju kanske mer, tror jag, om att ha ett väldigt starkt community som är väldigt som litar på det som man säger och som liksom verkligen följer en väldigt lojalt.
Ja.
Om man har videor som går virala men man har inget community som egentligen riktigt litar på en, då är det ju egentligen ännu bättre att kanske ha då 20 000 följare, men där följarna har en väldigt starkt intresse och liksom connection till en.
Ja, och vi går ju mycket mot det, för jag sitter ju lite på andra sidan bordet, både som kreatör men även den som förhandlar åt företag i många fall. Och där tittar vi ofta mycket nu på att man vill inte alltid bara gå på de stora profilerna. Sen finns det ju många stora profiler, typ som du eller TikTok, Frida, jag tycker är ett bra exempel, som har sjukt mycket följare men ändå en väldigt trogen målgrupp. Men att många som skenar iväg i följare kan ju också tappa lite den närheten till följare. Så jag tror att man ska inte heller stirra sig blind på siffror, utan att så här, har du ett mindre troget community, att det kan vara lika bra som någon med 500 000 följare om de inte har ett troget community.
Ja, men verkligen, att man inte liksom ska hela tiden satsa på att bli viral bara till vilket pris som helst, utan att mer jobba lite mer strategiskt på det viset.
Skulle du säga att siffror påverkar dig? Har du någon siffra du känner så här, den fick inte x antal visningar?
Ja, nej, men det är väl lite som du säger nu med algoritmen, att den förändras. Då är det klart att det blir lite så här, okej, det märker man ju av. Och då kan man ju bli lite så här, lite stressad eller känna så här, okej, vad ska man göra nu? Men jag försöker ju då att bara hänga med i svängen och hålla mig liksom lite informerad och ändå vara lite strategisk. För det är klart att man vill ju ha mycket visningar liksom ändå. Läsa på lite och sådär.
Ja, men har du då någon siffra du känner så här, du har ändå 106 000 följare. Har du någon siffra du känner så här, en visningssiffra, så här, får jag det här, då blir det en jäkligt bra video.
Jag skulle säga att runt omkring, alltså det beror på, om jag vill ha det riktigt bra, då vill jag ju ha liksom 150-200 000 visningar. Men jag tycker att det är ok om jag får liksom 50-60 000 visningar. Det känns okej liksom.
Men som vi pratade om, algoritmen förändras ju väldigt mycket på TikTok. Och det ser man ju på visningar, att det kan verkligen fluktuera. Men skulle du säga, har du några lärdomar från din resa på TikTok nu? Om att du ändå har varit på kanalen väldigt länge. Har du någonting du känner såhär, jag skulle inte gjort sådär i början? Eller har du några lärdomar från hela din resa?
Nej, men jag tror att den största lärdomen egentligen som jag har tagit med mig är att man inte ska försöka vara så perfekt. Som jag tror det är lätt i början att man försöker vara. Att man vill visa en så himla liksom polerad yta, och man vill, om man ska visa upp någonting så försöker man göra det perfekt, och om det råkar misslyckas så visar man inte upp det alls. Och det tror jag är det som jag har lärt mig, att folk på TikTok älskar ju det här autentiska. De älskar ju när folk kanske är lite sårbara, eller kanske misslyckas med någonting, eller när någonting berättar om någonting pinsamt. Eller, alltså så här, jag tror just det här med att man kan inte riktigt relatera till en person som försöker vara perfekt hela tiden.
Nej, utan verkligen
att,
inte.
Ja, att man kan visa upp sin stökiga lägenhet. Eller liksom, det har jag verkligen försökt att ta med mig. Att vara lite mer bara helt och hållet sig själv.
Ja.
Ja.
Känner du att det kan bli någon press i långa loppet, om vi går nu mer mot att det blir mycket mer reality-ish-format, att det finns någon press på dig, att du som kreatör måste visa dig mer sårbar och dela mer av ditt privatliv? Eller känner du så här, nej, jag har nog hittat en ganska bra balans?
Nej, men absolut. Det är ju en avvägning som man gör hela tiden. Och där får man ju verkligen bara känna efter, känns det som, vad som känns bekvämt, och kanske också testa sig fram lite grann. Men jag känner väl ändå att jag har kommit fram till en ganska lagom nivå vart jag vill lägga det liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes, yeah.
Har du någon favoritkreatör på svenska TikTok som du känner att du inspireras av, eller någon som du inspireras av generellt?
Jag tycker att Celina Blanche är otrolig. Jag älskar att följa henne. Jag tycker att hon är ju så himla inbjudande i sitt liv.
Jättepersonlig.
Ja, och det blir ju superkul verkligen. Brukar du kolla på henne?
Ja.
Nej, men jag tycker att hon är så himla, det är så himla spännande att följa liksom hennes datingliv och sådär. Och även Frida Järspets tycker jag också är ett väldigt bra exempel också på en sån person som bara tar med en på alla sina tankar och funderingar, och liksom, där det känns supergenuint. Det känns som att man bara liksom, med båda de två känns det ju som att man bara är på ett FaceTime-samtal med dem.
Verkligen.
Liksom.
Och det tror jag många kan inspireras av. Men jag gillar verkligen Celina också, för hon har ju tagit med på liksom highs and lows genom dating.
Ja.
Känner du att du skulle kunna göra någonting likadant? För du har ju pratat lite om dating.
Mm.
Och lite dating-tips.
Ja, nej, men det har jag faktiskt tänkt. Jag har ju blivit lite inspirerad av Celina där. Och det skulle jag nog absolut kunna tänka mig att göra. Att liksom dela med mig lite mer av den biten. För jag tycker att det är ett väldigt roligt ämne med kärlek och dating och sånt.
Mm. Jag tror att det är ganska up-and-coming ämne. Jag får upp väldigt många som är så här, jag är redo att verkligen vlogga den första dejt.
Ja,
precis. Vilket jag är så imponerad av.
Ja.
Jag som är så opersonlig på min TikTok. Jag är så här, det är mitt jobb.
Ja, nej, men det är ju lite speciellt liksom. Jag hade kanske inte vloggat på en första dejt. Men kanske lite get ready with me inför en dejt eller liksom sånt där. Det är ju superkul.
Ja, verkligen.
Mm.
Och vi har pratat även mycket i denna podd om företag och hur företagen, alltså marknadsföra sig framgångsrikt på TikTok. För vi är ju verkligen i ett skifte nu där företag mer och mer vill slå sig in på TikTok-marknaden och marknadsföra där versus Instagram. Då resultaten ofta blir bättre på just TikTok.
Mm.
Har du något så här favoritföretag du tycker så här, de här är jäkligt duktiga?
Mm. Jag tycker att Lounge Underwear är väldigt duktiga på TikTok. För att jag tycker att de är ganska bra på att göra det väldigt, alltså ge något typ av värde hela tiden. Mm. Antingen liksom inspirerande med body positivity eller lite humor. De använder sig av trender. Och sen också för att de använder sig så otroligt mycket av UGC och samarbeten. Mm. Vilket ju är väldigt viktigt. Eller liksom en väldigt bra grej känns det som för företag.
Ja.
För att liksom få till den här genuina känslan liksom av organiskt innehåll.
Och jag tror många kan lära sig av det, för att vi går ju verkligen mot att man kan inte bara lägga ut polerat material. Det måste ju vara lite mer trendbaserat. Mm. Att företag måste nästan tänka som att de är en liten kreatör.
Mm.
Att det kan inte vara ett företagstänk, och det måste kunna ge värde och det måste vara roligt. Att, jag tror att det är där många brister, är att det blir lite för corporate och att man lägger ut lite för polerat material.
Precis.
Vilket nog kanske känns läskigt att man ska lägga ut en trend eller använda sig av UGC, men det tycker jag verkligen att man som företag ska ta för sig och våga göra. För att, som du, finns så många duktiga kreatörer som man kan arbeta med, och det känns verkligen som framtiden.
Tack. Ja, men det är ju det. Alltså, det känns som att vissa företag som kanske är lite nya på TikTok behandlar TikTok lite som att det är en reklamkatalog eller liksom en lookbook, och tänker inte på att folk kommer inte frivilligt gå in och kolla på reklam om det ser ut som reklam. Liksom.
Ja.
Men det är ju det knepiga också för företag såklart, att kunna göra det organiskt men ändå vara on brand, och att det ska ändå se snyggt ut såklart.
Ja, och jag tror man får tänka lite som det vi pratade om i början, om att så här, ge mervärde. Som om du gör en tipsvideo eller en faktavideo, att det kan nå till många och att det är ett tips som många kan uppskatta.
Mm.
Att jag jobbar ju till exempel så här, min business är ju mitt företag där jag arbetar med marknadsföring.
Mm.
Och alla kunder jag får just nu är via min TikTok.
Mm.
Och jag sitter ju inte på min TikTok och säger så här: jobba snälla med mig, jag behöver nya kunder. Utan jag lägger ut, det här är jag, det här jobbar jag med, så här ser en dag ut för mig. Och då kanske när företag tänker såhär, shit, jag behöver hjälp med marknadsföringen. Mm. Då kanske man tänker på mig och hör av sig till mig. Och jag tror att många företag kan anpassa det tänket på sin marknadsföring. Att det behöver inte handla om att så här, gud, här är min produkt, det måste stå namn och vad det är och vad man ska använda den till. Utan försök vara härlig och bara sälja in företaget en känsla.
Mm.
Så att man är, som podden kallas, top of mind i marknadsföring.
Mm.
För jag tror att det är det långsiktigt i marknadsföring som väl kommer konvertera.
Ja. Gud ja, det känns det ju verkligen som. Och också kanske våga, om man exempelvis är ett lite mindre företag, kanske våga ta med folk lite bakom kulisserna. Och hur går det till när man producerar sin produkt? Vilka är kollegorna som jobbar där? Men verkligen att få till den här liksom organiska känslan och inte bara trycka upp sin produkt i folks ansikten. Liksom.
Ja, och det här har ju du stenkoll på, för du har jobbat som social media manager. Det här måste vi prata om. Och jag fick höra nu att du jobbar inte med det längre heltid, utan har gått ner i tid.
Mm.
Men kan inte du berätta vad du gör i rollen då som social media manager?
Ja, jag jobbar ju då på Face to Face, som det heter, som är en reklambyrå / säljbolag. Och jag jobbar ju då dels med att sköta våra sociala kanaler som TikTok och lite Instagram och sådär. Men främst med att sköta vår annonsering i sociala medier för att rekrytera personal. Så det är mitt jobb att liksom, spela in de annonserna och sköta de annonserna. Men där är jag alltid bakom kameran då, så aldrig framför kameran.
Nej. Och det tror jag är väldigt bra att man använder sig av en social media manager som faktiskt är riktigt duktig på TikTok.
Ja, men det känns ju som att jag får ju mycket nytta av att driva mina egna sociala kanaler på jobbet och vice versa. Att liksom, så det blir väldigt...
Men hur ser din roll ut nu då när du har gått ner i tid? Vad är ambitionen, eller varför du gick ner i tid?
Jag kände väl att det gick väldigt bra med mina egna sociala kanaler, och just att det var lite svårt att balansera när det väl började bli lite fler samarbeten och sådär. Så fick man ju verkligen prioritera sin tid. Och då kände jag väl att det är nu jag ska satsa på det här, för att jag brinner ju för det väldigt mycket. Och det tror jag är viktigt, att liksom våga tro på sig själv lite och våga faktiskt satsa på det.
Mm. Verkligen.
Jag tror inte jag hade kommit så här långt om jag inte hade gått ner i arbetstid. Liksom.
Nej, och många tror jag gör lite det steget, typ Olivia Alkin som jag pratat med, som jobbat helt som säljare, men nu gått ner halvtid till att arbeta med som säljare för att just kunna prioritera TikTok. Och känner du att det då kommer ge rum för att utveckla kanalen ännu mer, kunna producera mer content? För att ska man ha fler samarbeten så lär du behöva producera generellt mer content.
Ja, ja men precis. Det är ju det. Det känns som att för att verkligen kunna hålla upp en, alltså producera mycket videor så, eller mycket TikToks, så behöver man ju ha tiden. Och också för att kunna göra TikToks i bra kvalitet, exempelvis som faktavideorna som vi pratade om, de kräver ju en del liksom research och manus och sådär. Så absolut tänker jag det.
För jag tänkte verkligen säga, det krävs ju väldigt mycket mer av dig om du ska göra då en faktaserie än att bara sätta sig ner och bara låta oss sminka oss tillsammans. Att få till faktan rätt.
Ja.
Har du något exempel från tidigare när du började posta dina faktavideos eller så här fun facts, att det har blivit helt fel? Eller har du varit väldigt duktig konsekvent med att vara noga med faktan?
Nej men jag försöker alltid vara väldigt eller vara ganska noga liksom, och kolla upp saker och ting ordentligt, dubbelkolla saker och ting för att det ska bli trovärdigt, och det känns ju lite hemskt ifall man lägger upp någonting och sen är det helt fel och så har det kanske fått massa visningar och så. Ja. Så jag försöker vara väldigt noggrann.
Tråkigt att ta bort om den har gått väldigt bra.
Ja, exakt.
Men hur skulle du säga att då en vanlig arbetsvecka ser ut för dig nu då, om du jobbar med både med sociala medier och med som social media manager?
Jag jobbar på kontor då, när jag jobbar som social media manager. Jobbar jag på tisdagar och på torsdagar oftast. Och sen då måndag, onsdag, fredag. Då lägger jag ju dels tid på att allt det administrativa såklart, runt omkring samarbeten och sådär, planera, skriva manus, både, eller liksom, ja, komma på idéer för även samarbeten och mina egna videor. Och då brukar jag försöka ha liksom admin-dagar där jag bara sitter med datorn och gör allt, kanske fakturering, sådana saker också.
Det är väldigt smart.
Men det känns som att det funkar bra, och sen att jag då har dagar där jag kör lite mer content. Men sen även om jag får feeling någon gång eller liksom får någon idé spontant, så kan det också hända att jag spelar in lite mer spontant. Så.
Ja, det blir en bra blandning då.
Det tycker jag.
Men skulle du säga att målet är då att kunna jobba heltid på sociala medier, eller känner du att jag kommer nog alltid vilja göra någonting lite på sidan?
Alltså svårt att säga. Jag är inte riktigt en sån typ av person som har en liksom femårsplan eller har ett stort mål, utan jag går ganska mycket with the flow, eller man ska säga. Och jag känner just nu att det är en väldigt bra balans för mig. Just att jobba på kontor 2 dagar i veckan, ha den typen av arbete med kollegor och sådär, och sen köra min egen grej. Men sen så tänker jag väl att på lång sikt att jag tänker att jag nog skulle vilja göra saker runt omkring mina sociala medier också. Ja, men kanske så här starta ett bolag inom skönhet eller vad man nu kan tänka sig. Och också kanske skriva böcker och sådana saker.
Gud vad spännande.
Ja men verkligen.
Skulle du säga att du är sugen på ett beautybolag?
Ja, men jag är väldigt intresserad av liksom smink och hudvård och allting sånt. Så det hade ju varit väldigt kul.
Ja, gud vad coolt. Det har vi pratat mycket om här också.
Ja.
Att som Matilda Strömstedt, som nu har gått från att ta sin drinkpassion till ett faktiskt företag. Att det är jättekult kreatörer som verkligen bygger en stadig grund med ett så här väldigt starkt community och ett bra following, till att sen kunna ta det vidare till ett faktiskt bolag.
Mm.
Att det är sjukt coolt.
Ja, verkligen. Det känns ju superkul att man kan få liksom sådana typer av möjligheter.
Det tycker jag du får ha som drömmål. Det är det, du får sitta på det.
Ja.
Men hur ser du på TikToks framtid, skulle du säga? För du pratade nu då så här, men jag kanske inte vet om jag vill göra det heltid, jag kanske vill göra någonting annat, kanske starta eget bolag. Känner du att du kommer nog stanna kvar på TikTok, eller är du sugen att kanske fortsätta mer med YouTube? För att, det har vi inte nämnt än, men att du har ju gjort ganska mycket på YouTube, men inte längre.
Men jag känner väl ändå att TikTok passar mig väldigt bra. Och jag tycker att TikTok känns som en väldigt bra plattform. Just eftersom att TikTok hänger med väldigt mycket i svängarna. Tar mycket inspiration från andra sociala medier. Är så otroligt duktiga på att med algoritmen, med att ge tittarna det de vill ha. Så jag tycker att TikTok känns som en väldigt bra plattform att vara på, och den är ju otroligt up and coming också. Liksom.
Verkligen. Mm. Och jag tror att för många har ju pratat om att man kommer bli trött på short form content.
Mm.
Men just för att det känns som att TikTok fattar det här själva, att videoserna blir bara längre och längre, och du kan ju verkligen göra långa sit-down-videos. Och sen har ju även dialogen gått att det tar sjukt lång tid att göra YouTube.
Mm. Precis, det var ju lite det som var grejen när jag gick över till TikTok, att jag insåg att man kunde producera videor, eller TikToks då, väldigt mycket snabbare. Och även om jag tycker att det är kul med redigering, så går det ju absolut inte att producera YouTube-videor i samma liksom, hastighet som det går att producera TikToks.
Ja. Ja, man kan ju producera väldigt mycket fler TikToks oftast än vad man får en YouTube. Det blir ju väldigt mycket arbete. Men jag skulle även vilja snacka lite samarbeten.
Mm.
För du är ju väldigt duktig på att ge tips till de som följer dig. Men det är ju, jag tror många som kommer att lyssna på det här kommer nog vara sugna på att kanske försöka starta en egen TikTok-kanal eller om man är företag och vill utveckla det. Vad skulle du säga är ditt bästa tips om man är up-and-coming-kreatör och ska börja göra samarbeten?
Mm. Tänker du tips kring sin kanal eller tips kring när man just gör samarbeten?
Ja, men om man har kanske byggt upp ett following på 10 000 följare och man får ett mejl av ett företag, hej, vi vill göra samarbete med dig.
Mm.
Har du några så här do's and don'ts som du har lärt dig på vägen?
Ja, men jag tänker att dels just att verkligen försöka göra samarbetet på ett sätt som dina följare kommer att uppskatta. För jag tror att när man precis börjar göra samarbeten så tror jag att det kan vara lite överväldigande och att man bara tänker att men då ska jag ta den här produkten och så ska jag visa upp den. Men det finns ju otroligt många olika sätt som man kan göra ett samarbete på så sätt att tittarna inte känner att oj, det var ett samarbete, det scrollar jag förbi, utan att de faktiskt känner att så här, men det spelar ingen roll att det är ett samarbete, för att det var underhållande eller inspirerande eller informativt, eller ja, att man liksom verkligen gör samarbetet som ett vanligt organiskt innehåll, att man ändå har den här genuina känslan, men att man får in produkten på ett naturligt sätt. Och sen såklart också att man är lite selektiv med sina samarbeten också.
För det tror jag många kan lära sig. Typ, jag tycker du är väldigt duktig på det, att väva in samarbeten på ett sätt där det känns som du sa, att det är ingen helt random video. Typ jag som pratar marknadsföring, det är så att det kommer upp någonting som är helt orelevant till det. Alltså, det skulle inte jag kunna göra, för då skulle det inte bli ett bra samarbete. Att man i början är selektiv med, okej, okay, vad är min nisch? Har jag en produkt som skulle kunna passa in i det här? Skulle jag kunna göra det till en video som där det passar in bra? Typ, om du gör en Get Ready With Me, liksom, kan du göra en sminkprodukt? Jag tror att det är väldigt smart att man skapar material där produkten kan liksom bara inarbetas på ett väldigt bra sätt.
Verkligen, och där tycker jag att återigen då Celina Blanche är ett jättebra exempel på det. Man tänker ju inte ens på att hon gör samarbeten förrän man kanske ser att det står reklam där nere, för att det känns ju bara som helt genuina tips liksom. Känns ju som att det är.
Och många tror jag kan inspireras av henne, för jag har ju jobbat med henne som företag.
Ja.
Jag har representerat ett företag och arbetat med henne just för att det var precis därför vi valde henne, för att det känns som att reklam blir inte reklamigt, utan hon gör det på ett sätt där det känns naturligt och att hon bara genuin tipsar om produkten.
Mm.
Vilket gör att det blir ett bra resultat.
Ja, verkligen.
Så det tror jag många kan lära sig av. Men hur tänker du när du väljer samarbetspartner? Har du någonting du känner så här, det här skulle jag aldrig vilja samarbeta med? Eller?
Ja, nej, men dels tänker jag ju såklart att att jag vill göra samarbeten där företaget har värderingar som jag kan stå bakom och gör saker som jag kan stå bakom. Så att jag skulle kanske inte samarbeta med ett liksom spelbolag, eller jag har fått någon förfrågning kring snus och sånt där, och sånt känner jag inte att jag skulle vilja samarbeta med, utan ja, men som sagt, dels att det ska kännas bra, att det ska kännas som en produkt eller tjänst som jag genuint tycker är bra och tycker om, men också att just det här med att jag ska kunna göra innehållet eller samarbetet på ett sätt som känns genuint och som känns som att mina tittare faktiskt kommer att uppskatta innehållet också.
Kände du det i början när du gjorde ganska mycket så här fakta, tips, videos, att om du fick, blev du approachad av företag då och ville göra samarbeten, och kände du då så här, oj shit, hur ska jag väva in det här?
Ja, verkligen. Det kändes ju lite. Men då fick jag också mycket förfrågningar om musiksamarbeten och sånt där. Och då följde jag nog lite i den fällan. Liksom att jag bara så här, samarbete är kul. Och så körde jag på det. Medan idag, om jag ser tillbaka på det, så hade jag ju varit lite mer selektiv. Och valt lite mer att så här, känns det här verkligen som någonting som som passar in i min nisch och som inte kommer bli random eller liksom sådär.
Mm. Kan inte du berätta mer om musiksamarbeten? För jag tror att många inte har koll på det här när det gäller kreatörer på TikTok och hur musiksamarbeten ser ut.
Nu har jag inte gjort ett musiksamarbete på väldigt länge, men förut fick jag ganska många sådana förfrågningar. Och då är det ju just att ja, men man ska egentligen bara ha med musiken i en TikTok då. Och sen ibland är det ju lite riktlinjer kring hur, om det ska vara någon typ av trend eller någonting sånt. Och det är ju därför som väldigt många låtar blir stora på TikTok och börjar trenda på TikTok. För att det börjar med ett musiksamarbete som folk kanske inte vet om eller tänker på.
Ja, och för det här tror jag, det här har inte jag sett att det har pratat så mycket om på TikTok. Nej. Eller generellt. Men att många låtar, som du säger, blir ju stora på grund av att ja, men musikbolag faktiskt kontaktar kreatörer och säger kan du göra videos på den här? Ja. Eller skapa en trend eller något sånt där. Och det är ju en av många sätt man kan tjäna pengar på TikTok. Att vanliga traditionella samarbeten, men även musiksamarbeten.
Mm. Ja, verkligen. Det är ju, ja, det är ju en helt ny typ av grej som, ja, som gör att ja, men vissa låtar blir stora då, som sagt.
Ja. Har du något drömsamarbete du skulle kunna tänka dig?
Oj, vad svårt. Oj, jag vet inte. Jag gillar ju verkligen att göra samarbeten med kläder, med smink. Men jag vet inte om jag har någon sån specifik dröm. Det var en knepig fråga.
Ja. Om man vänder på steken, har du något favoritsamarbete du har gjort som du kände så här, shit, det här blir jäkligt bra?
Och jag måste fundera. Ja, eller jag jobbar med Nivea. Och det känns som ett väldigt bra. Jag har gjort några samarbeten med dem och liksom gör det så. Jag har väl ett ambassadörskap, kan man säga. Och det känns som ett väldigt bra samarbete som också känns väldigt genuint för mig. Just för att jag alltid har älskat deras produkter. Och då känns det ju superkul att kunna liksom faktiskt tipsa om produkter och ja, det känns som att det och då har jag gjort lite sådana typer av videor där jag har fått visa upp olika sminkningar, typ en Halloween-sminkning som jag blev väldigt nöjd med, för jag tycker att det är väldigt kul att få liksom leka runt med smink och sådär.
Ja. Skulle du säga att företag som kontaktar dig är duktiga på att ge kreativ frihet i dina samarbeten du gör?
Det skulle jag säga att de allra flesta är. Det känns som att väldigt många samarbeten eller väldigt många företag har koll på att det är det bästa sättet att göra det på, att faktiskt ge ganska mycket kreativ frihet. Sen när jag väl har fått förfrågningar där det inte har varit så, där det har varit väldigt, väldigt strikta regler kring vad de vill ha, då händer det ibland att jag kanske avböjer om de inte kan tänka sig att ge lite mer kreativ frihet, för jag tycker att det är väldigt svårt att göra det genuint då.
Ja, och det alltså, lappar ju igen med hela det här. Det måste kunna passa in bra på kanalen. Så är det en jättestrikt brief om man blir så här, det här kommer inte jag kunna få in på kanal på ett bra sätt. Så det tror jag många företag kan lära sig av, att du måste kunna, ja, men kommer du till en kreatör som dig och man ser, okej, vi vill jobba med henne för att hon är duktig på att visa upp det här, hon är duktig på tips, hon är duktig på smink, okej. Då måste ju hon få göra en video där vår produkt kan passa in på det sättet.
Mm.
Och att, ja, men ska man börja göra samarbeten med kreatörer, att man måste nog tänka lite så, mer ge kreatören din produkt och säga så här, gör vad du vill. Sälj den på det sättet du tror det kommer bli bra.
Precis, det är ju det, för det är ju, kreatörer är ju lite nördiga i det här med TikTok och vet ju lite vad som funkar, och speciellt vad som funkar på deras egen kanal liksom.
Ja. Men nu när du har gått över till att bli mer om en nästan heltidsprofil, för jag kan gå över till det. Skulle du säga att det är viktigt för dig med långsiktiga samarbeten, eller tänker du mer så här, jag kan ta några enstaka?
Jag tar absolut enstaka samarbeten om jag känner att det är någonting som ändå känns bra för mig. Jag prioriterar absolut mer långsiktiga samarbeten. Det känns ju väldigt genuint och det känns som att man bygger upp en relation till sin samarbetspartner då och sådär.
Jag tror det är jätteviktigt, speciellt om man vill jobba med det på heltid, att man får någon sorts säkerhet.
Det också.
Och avslutningsvis så har jag en fråga. Vad skulle du säga är ditt bästa tips till kreatörer som vill starta sin resa på TikTok?
Ja, jag skulle säga att jag har väl två tips egentligen. Och de är lite motpoler till varandra. Men mitt ena tips är att verkligen faktiskt vara ganska strategisk och vara ganska påläst. Hålla sig påläst och informerad. Hänga med i hur algoritmen förändras. Läsa på om strategiska tips och sådana saker. Som att, som du sa, att TikTok premierar ju längre form av innehåll nu. att man liksom har koll på de bitarna. Det finns ju jättemånga TikTok-coacher på TikTok som bara snackar om liksom tips på vad man kan tänka på, vad man kan göra för att få upp engagement och sådana saker. Så det är väl det ena tipset. Och sen också just det här som jag var inne på lite förut, att vara, just att vara väldigt autentisk, våga vara sig själv. För det tror jag är en fälla som väldigt många hamnar i. Att man tänker att man måste vara perfekt, man måste vara rolig, energisk, bubblig. Men det som folk på TikTok vill se är ju hur man är bara helt autentisk, liksom, genuin. Det är ju det som är roligt att kolla på. Det kan vara en person som är blyg eller quirky eller nördig eller vad man nu är. Men att det bara känns supergenuint, som att man faktiskt får se en riktig avskalad person vara sig själv.
Verkligen, det är så bra tips. För jag tror ju verkligen att vill du bygga långsiktigt på en TikTok-kanal och känna så här, det här vill jag kunna jobba med länge. Mm. Om du sätter upp en fasad och inte är dig själv, det kommer aldrig hålla i långa loppet.
Nej.
Att då kommer det bli att man faller på att man kanske går över till att bli sig själv. Och folk blir så här, men det var inte här jag började följa dig för.
Verkligen. Och sen också tror jag att det är otroligt svårt att hålla upp en fasad utan att det faktiskt skiner igenom att det är en fasad och att det blir lite en ogenuin känsla. Så just att våga vara sig själv och också kanske våga, om man nu känner sig bekväm med det, våga bjuda på lite, alltså vara lite sårbar, våga dela med sig av saker och ting, våga misslyckas, våga bjuda in följarna på riktigt liksom i sitt liv.
Ja, så himla bra tips.
Tack.
Fanny Nord, stort tack för att du var med i Top of Mind Podcast.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var superkul.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.